Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det här är ett förinspelat avsnitt. Jag som pratar nu heter Lovisa och befinner mig i Stockholm. Men min poddkollega Jessica Almenäs, hon sitter med en helt annan typ av mic just nu. Så därför så får ni lyssna lite grann i efterhand. Och Jessica, henne kan ni se på Kanal 5 direkt från, jag höll på att säga Nordkorea, men det är Sydkorea.
Ja, tack och lov. Ja, just nu är jag alltså i Pyeongchang. Fast inte just nu, när vi spelar in det här. Det är lite snurrigt det där. Just nu är jag i Stockholm. Men när ni hör det här, då är jag i Pyeongchang och jobbar med OS. Men vi vill ju såklart serva er med avsnitt trots det. Så därför har vi funderat ut ett litet tema till idag, Lovisa.
Ja, men jag tänker att vi kan skjuta ihop lite grann av de dels lyssnarfrågor som vi fått i Träningspodden som handlar om konditionsträning, och sen så blir det en liten, man måste säga så här, konditionsträningsskola. Vad är egentligen den lägsta nivån som man bör veta när man är en helt vanlig motionär och vill konditionsträna?
Yes, härligt! Det är väl ett toppenprogram nu när det känns som att det ändå börjar bli vår snart. Nu börjar det bli dags att köra kondition ute.
Ja, i dagsljus och utomhus är ju sån här populär konditionsträningsplats att vara på. Och både du och jag brukar ju lyfta fram ofta utmaningen med konditionsträning, och att många sätter likhetstecken mellan konditionsträning och löpning. Och att det ibland känns som att många människor tänker att att springa, det är det enda sättet att konditionsträna på.
Ja, men är det inte det då? Nej, jag skojar bara. Men då får du berätta om andra sätt som man kan konditionsträna på.
Ja, men jag tror att det finns ju en väldigt stark kroppsviktstrend idag. Alltså att många har fattat att man kan träna med kroppen, man måste inte vara på gymmet. Och många har ju också förstått att intensitet är en viktig del av ett träningspass. Och vi har ju i Träningspodden avsnitt som har varit väldigt nyligen pratat en hel del om att många människor behöver höja sin intensitet på träningen. Att man helt enkelt inte tränar tillräckligt tufft, och att det kan vara en vanlig orsak till varför man inte får resultat. Och många av de frågor som vi får in till Träningspodden handlar om pulsklocka. Att man ska träna olika typer av pulszoner, att man ska regga och logga sina pulsnivåer för sina pass, och att man kan använda pulsklockan kring att utvärdera sin konditionsträning. Och det, man måste inte det. Absolut inte. Det är inte så att alla människor måste ha digitala verktyg för att se framsteg eller för att känna att träningen har gjort syfte. Men jag tänker ibland att människor vet inte hur de ska värdera om ett konditionsträningspass har varit bra eller dåligt. Och vill man använda den här intensitetsparametern, att man tänker sig att det är nästan som en stapel som blir högre och högre och högre. Ju hårdare man kör så åker den här stapeln upp. Och så tänker man, det bästa konditionsträningspasset, det är när stapeln har varit högst upp ganska många gånger. Och känslan efteråt, det är att jag är den här så urvriden disktrasa. Är du med på känslan?
Ja, jag fattar.
Man ligger som en blöt fläck på golvet om man har varit på konditionsmaskinerna på gymmet.
Ja, men man älskar ju ändå den känslan, tycker jag.
Det är som en drog.
Det är som en drog. Och känna det där, jäklar vad jag har tagit ut mig nu. Vad svettig jag är, vad anfådd jag är. Jo, det var en rejäl urblåsning. Det är ju en skön känsla.
Och det man ska tänka på när man gör sån här typ av urblåsning, när man använder konditionssystemet, när man använder hjärta och lungor och driver på pulsen högt för att man vill maxa ur sig, då jobbar man in i det som kallas för den anaeroba förmågan. Och en del känner ju igen så här, anaerobt, motsatsen aerobt, aerob träning, aerobics, som ju är jätteroligt då att fått sitt namn från vilket energisystem som används primärt när man tränar. Det liksom har blivit en gruppträningsform. Idag är ju aerobics, det är ju ganska otrendigt.
Ja, det känns ju inte som, finns det ens aerobicspass kvar? De heter i alla fall något annat.
Jag tänker att man är på något sånt här 90-tals party med våfflat hår och höga tofsar och såna här Musse Pigg-tröja och höga Levi's 501 jeans. Och sen är det så på skämt, så drar man av ett aerobicspass i mitten av vardagsrummet för att man ska driva lite grann med 90-talstrenden.
Ja, men det kanske kommer tillbaka. Man vet aldrig.
Allting kommer tillbaka.
Förr eller senare.
Igår kväll så att jag pratade med min man. Vi satt och pratade om olika typer av trender. Och sen så tänkte jag på det här med när man är, huruvida man är junior eller senior inom ett område eller inom ett ämne. Och att den stora skillnaden som man ganska lätt kan urskilja på hur erfaren en person är eller så här, vilken insikt den har på ett ämne eller ett område. Det kan man avgöra utifrån hur aktuell personen, eller snarare hur aktuella saker personen pratar om. Om du pratar med en forskare eller någon som är så extremt senior, så pratar den ju ofta om den här tidslinjen väldigt långt bak i tiden. Ja. Man kan prata om någonting som hände för 400 år sedan, utvecklingen över tid och så vidare. Om någon är junior, då är den väldigt är högaktuell just nu. Den pratar om det som sker just nu och sätter inte in det i ett större sammanhang. Jag brukar skämta om det här med crossfit-trenden. Och alla bara, ah, men hallå, det är ingen trend. Det är en livsstil. Crossfit är här för att stanna. Typ 3D-träning när alla kör på sån här matta med massa punkter och man ska göra massa olika utfall åt alla håll. Det här är the training. Det här är det som människor kommer att hålla på med nu för all framtid. Men alltså nakenbrottning på scen, det var the workout. Det var den mest effektiva träningen man kunde hålla på med för några hundra år sedan. Alltså, ja, men vi var ju övertygade om att det var den bästa träningen, att brottas naken.
Så att om man är junior, då har man väldigt kort perspektiv, kan man säga.
Då går man in och är helsåld på det som gäller just nu, och man har svårt att se att det faktiskt har funnits någonting som är just nu, även för 10 år sedan, för 20 år sedan, för 30 år sedan, 50 år sedan och så vidare. Man är väldigt nära sig själv. Jag brukar så här, hålla upp handen att man har det liksom precis framför näsan. Det tänker jag är ett tecken på att man är junior jämfört med det seniora. Att man ser ett mycket större sammanhang och att man kan se tidslinjen bakåt. Vilket ju också innebär att man kan se att det finns en potentiell tidslinje framåt hur en utveckling kommer att ske. Men det jag skulle komma fram till då, det var just den här extremt starka anaeroba konditionsträningstrenden som de senaste 5-6 åren verkligen har slagit och trendat. Där vi kan prata om att man gör 100 burpees i slutet av passet. Där vi pratar om att man maxar ut sig maximalt. Man springer de högintensiva intervaller och maxar ut benen så att man nästan är rädd för att ramla av löpbandet på slutet. Man kör hopprep så tills man liksom verkligen inte orkar längre. Att det blir den här tömningen av systemet. Och det här, den starka trenden tror jag hänger ihop med en annan stark trend, nämligen att vi vill vara effektiva, vi vill optimera, vi vill känna att vi har gjort allt vi kan, allt vi har, allt som står i våran makt. Och att man kanske inte förstår då att allt vi kan och allt som står i vår makt och det som är mest optimalt inte är de här tömningarna. Och när det gäller anaerob konditionsträning eller anaerob förmåga versus aerob förmåga, och det här är faktiskt gymnasieträningslära. Det här ingår i idrottskurserna på gymnasiet. Men det är intressant, för det är många vuxna som har glömt bort att de har läst i skolan, och det är kanske så att man kanske inte prioriterade idrottsämnet allra mest när man gick i skolan. Men när man pratar om aerob träning, det innebär att man kan använda syre, och en anaeroba att man, det är utan syre. Aerob betyder syre i det här fallet. Så när man gör ett arbete där musklerna skapar energi med hjälp av syre, så arbetar man aerobt. Och den här energin skapas i mitokondrierna, och det brukar man kalla för kroppens kraftstation. Jag brukar kalla det för fabriker. Och det ligger inuti muskelcellen. Men när man istället ska göra ett arbete, någon form av träningsform, där man behöver så mycket energi så att syret inte räcker till, då jobbar man anaerobt, utan syre. Men det är främst så att när man arbetar anaerobt utan syre, så bildas det en mängd slaggprodukter i musklerna. Och man brukar prata om laktat. En del säger mjölksyra, men det är inte riktigt samma sak. Men mjölksyra och laktat, det är något som man kan mäta. Det är slaggprodukter av anaerob träning. Men det här är en flytande skala. Det är inte så att man säger, nu jobbar jag anaerobt, nu jobbar jag aerobt. Eller vad man jämför nu jobbar jag, bränner jag kolhydrater, nu bränner jag fett. Som en del vill välja så här, man vill träna den allra mest fettförbränning. Men det går inte att särkoppla det, utan det här är en skala och man jobbar alltid i viss mån mer eller mindre med det ena eller andra. Och även om jag sitter ner och poddar nu, så har jag mestadels ett aerobt arbete, jag använder syre, men det finns också ett litet anaerobt arbete parallellt. Och det är också åt andra hållet. Om jag ska jobba, när jag tränar det allra tyngsta, ska göra liksom ett riktigt tungt marklyft på gymmet eller sprinta allt vad jag kan, så är det fortfarande ett litet aerobt arbete. Så det är inte av eller på system, det ena eller andra. Men det som är intressant när man tittar på den här skalan, det är att när man tränar lågintensivt, när man har en puls som är, alltså den är under hantering. Den lågintensiva pulszonen för vanliga motionärer brukar motsvaras av jogg. Jag möter ofta klienter som inte kan jogga lågintensivt, utan så fort de börjar jogga så går pulsen upp till medelintensivt. Så det här, det har att göra med hur vältränad du är.
Ja.
Medelintensivt för vissa är löpning, men medelintensivt för andra kan vara jogging. Och det här kan vara svårt om man lever i kanske en bubbla av att man är mycket mer vältränad än vad man är. Man har en bild av att man faktiskt sprang jättemycket för några år sedan, och så vill man ta vid där man befann sig. Då börjar man jogga, men man får direkt då en högre puls, och man förskjuter den aeroba kapaciteten över mer mot det anaeroba. Och när man arbetar på den här lågintensiva nivån så kan kroppen jättesnabbt och effektivt ta hand om de här slaggprodukterna som bildas när musklerna skapar energi anaerobt. Så det finns en så här perfekt balans däremellan. Men när man höjer intensiteten, när man drar på, det kommer en backe eller man springer snabbare, eller till exempel att man, om man springer med barnvagn, så ens partner har sprungit med barnvagnen och man har joggat bredvid och sen så får man ta över, nu är det din tur att springa med barnvagnen, och då höjs intensiteten för att det blir jobbigare. Då kommer inte kroppen klara av att transportera bort alla de här slaggprodukterna. Och det är då tröttheten kommer ganska fort. Och det är då som de här laktatnivåerna, alltså slaggprodukterna, då stiger de mer kraftigt. Om man har en så här kurva så blir det verkligen som att en liten så här spikar uppåt. Men det jag ska komma fram till, det är att dels då det anaeroba systemet och aeroba systemet, de hänger ihop. Och det anaeroba systemet är beroende av att det aeroba systemet funkar väldigt effektivt. Och det aeroba systemet, det tränar vi allra bäst när vi är lågintensivt och viss del uppemot medelintensivt. Men när den här kurvan börjar sticka upp och det anaeroba systemet ska slå på, så kommer det fortfarande vara så att den här slaggproduktshanteringen styrs av hur stor kapacitet vi har aerobt. Så människor som tänker och tror att de kan lägga all sin konditionsträning i anaerobt, svettigt, jobbigt, hårt, mycket, mjölksyra, jag känner mig jätteduktig, jag sliter och kämpar och verkligen maxar ut, de tränar inte den här aeroba kapaciteten, vilket innebär att den effekten man vill ha ut av att träna det hårda, slitiga, svettiga, att man till exempel bara kan göra 12-13 burpees, sen blir man så trött så att man inte, fötterna inte ens lämnar marken. Den kapaciteten begränsas för att man inte har den aeroba förmågan tränad. Och det här är ju många som blir provocerade av det. Man tänker så här, ja men de här Tabata-intervallerna är jätteeffektiva. 4 minuter med 20 sekunders intervaller åt gången. Ja, men det är så pytteliten kort tid. Och då pratar vi också primärt om så här kortsiktiga och vissa långsiktiga hälsofördelar för otränade människor. Men är man tränad människa, är stark i gymmet och vill förbättra sin kondition, då handlar det inte om att det som är så här CrossFit, vodda, att man metcon är samma sak som så här konditionsvoddar och workouts där man driver på, för att man missar mycket av den här totala kapaciteten för att man inte tränar aerobt. Och det är det som händer med många som börjar cykla långdistans, många som börjar med sina maratonprogram eller halvmaratonprogram. När man börjar våga jogga långsamt så höjs kapaciteten även för den anaeroba fasen. Så det blir väl så här träningslärarskola. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man förstår det. Att man inte kan kompensera den aeroba förmågan med 100 burpees, full mjölksyra och den här disktrasekänslan. Man får inte ut den bästa effekten genom att träna så. Så nu har jag varit lite hård här.
Träningspodden sponsras även den här veckan av Novo.
Ja, och som vi har berättat tidigare i podden så kommer Novo ge en medlem 100 000 kronor till sitt eget Novo-sparande.
Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och för att man ska kunna vara den lyckliga vinnaren av 100 000 kronor så ska man antingen vara medlem hos Novo eller bli medlem där. Och när man sen är det så gäller det att spara till sig själv helt enkelt utifrån sina egna förutsättningar. Det är nämligen den som sparar flest gånger under tävlingsperioden som kommer att vinna 100 000 kronor.
Ja, precis. Det är alltså inte storleken som kommer att avgöra om man vinner, utan det är hur ofta man sparar som är det avgörande. Och Novo har till exempel dagsspar, snabbspar och autospar.
Är det nu så att du inte är medlem så laddar du helt enkelt ner Novo-appen som finns där appar finns, och sen registrerar du dig med koden Träningspodden så får du också 100 kronor i startkapital.
Tack Novo!
Men ett litet tankeexperiment då. Om man säger att du har två personer, den ena personen den går ut och joggar 3 gånger i veckan. Väldigt långsamt, men håller på kanske 30-45 minuter. Den andra personen kör Almenäspokalen 3 gånger i veckan. Alltså högintensiv intervallträning. När man kommer upp verkligen i puls. Vem av de här 2 personerna kommer att få bäst kondition?
Om de utgår från exakt samma nivå.
Ja, vi leker med den tanken.
Och hur mäter vi konditionen?
Ja, hur mäter vi konditionen?
Vi sätter en mask på dem.
Ja, en mask på dem och se. Ja, men hur mäter man konditionen på GIH och sådana ställen? Man springer väl på ett band tills man stupar, typ?
Ja, syreupptagnings... Alltså om man pratar om att mäta syreupptagning på individnivå, då kan vi säga VO2 max. Man uttrycker det i milliliter syre per kilo kroppsvikt. Eller liter per minut. Så om du är en väldigt vältränad konditionsidrottare, då har du över 60 milliliter syre per kilo kroppsvikt. Du vet, man säger så här, Gunde Svan, Sveriges mest vältränade person. Charlotte Kalla är väl en av dem som har de högst uppmätta värdena. Det finns också en jätteduktig mountainbike-cyklist. Där kanske du har koll på. Är det Jenny Rissved?
Just det.
Ja, jättehöga syreupptagningsvärden. Och sen roddaren, Lasse Karronen. Han har framförallt ett jättehögt reellt värde. För det här värdet kan man mäta både då, och när jag säger liter per minut, då är det inte kopplat till din egen kroppsvikt. Eller milliliter syre per kilo kroppsvikt. Då är det kopplat till hur mycket du väger. Så jag till exempel som gjorde, när jag höll på som mest med paddling, som ju är en, det beror på vilken sträcka man tävlar på, men väldigt stark aerob idrott. Och då gör man den här typen av tester 2 gånger om året, flera år på raken. Då kan man se att syreupptagningsvärdet i reella siffror, det blir bättre och bättre och bättre. Men du kanske går upp i vikt samtidigt, så när man kopplar till kroppsvikten, då är det densamma. Så man kan titta på 2 olika. För vissa sporter är det faktiskt viktigt att hålla nere kroppsvikten. Men om jag skulle nog säga att den som ut och joggar långsamt länge, flera gånger i veckan, kommer på lång sikt att få bättre kondition än den som öser på med mer högintensiva intervaller, om den här med högintensiva intervaller inte gör någonting annat i vardagen. En del människor har ju lågintensiv träning i vardagen, alltså att man tar sig till och från jobbet med lite lätt puls. Framförallt de människor som cyklar, de har ju väldigt många minuter i veckan på lågintensiv pulsnivå när man cyklar till och från jobbet, att man trycker på lite grann. Men det är det här som är det som jag tror att varför dina och mina program har varit så framgångsrika i löpboken, och varför jag tror att många gillar den typen av träningsfilosofi som du och jag står för. För att jag vet ju, och du vet ju, att vad händer när vi sätter otränade människor på att börja jogga?
Ja, vad händer? Eller vad menar du? Vad fiskar du efter?
Att de får ont.
Ja, ja, precis. Ja, det får man ju såklart.
Så om du bara kan jogga 3 gånger i veckan, 2 veckor på raken, sen har du fått ont. Jämfört med den personen som kör Almenäspokalen. Ska vi dra Almenäspokalen?
Ja, Almenäspokalen är ju då... Nu ska vi se, det är så länge sedan jag gjorde
mitt
den.
Mitt minne är ju som en guldfisk, Jessica.
Nej, men jag har inget minne. Det är det 6 eller 10 burpees? 6 burpees tror jag att det är.
Ja.
6 burpees, 10 armhävningar, 6 burpees, 10 benböj, 10 armhävningar och sen springa 200 meter. Och sen gör man det 6 gånger utan att vila.
6 stycken burpees, 20 stycken knäböj, 10 stycken
armhävningar. Ja, 20. Glömde jag någonting nu?
10 stycken armhävningar, 200 meter löpning.
Ja, och man gör det 6 gånger utan att vila. Och målet är ju då att man ska klara av det här snabbare och snabbare utan att då fuska såklart med övningarna som man gör. Man ska ju göra det ordentligt. Men
man ber sin 7-åring vara domare.
Ja, men precis. Och tanken är ju att man blir snabbare och snabbare för att man får bättre och bättre flås, helt enkelt. Och det här är ju väldigt bra träning, för att den tar inte lång tid. Det tar en kvart, 20 minuter liksom. Och sen är man färdig, och då har man gjort ett riktigt svettigt pass. Men som du säger, det kanske inte är passet man ska göra enbart. Alltså, ska man bygga kondition? Vad skulle du säga, att vilken fördelning av högintensiva och lågintensiva pass ska man ha då? Om man vill få bästa möjliga kondition.
Ja, men jag bara tänkte, om vi gör ett mikroperspektiv på allmänhetspokalen, så är det faktiskt så att både knäböjen och armhävningarna, så kommer ju pulsen hinna sjunka. Så det blir ju ett intervallpass. Och, så att man får ju ändå liksom minuter här och där som är lågintensiva. Sen burpeesarna är ju döden. Och när jag gjorde allmänhetspokalen förra sommaren och vi sprang runt upp för en slänt på våran gräsmatta, då var det ju det. Sjukt jobbigt. Dels hade jag så träningsverk i vaderna för att det var lite uppförsbacke, men också det här med att börja springa efter att man har gjort styrkeövningar, det är jättesegt. Ja. Men det stora variationsmomentet är ju fördelen med exakt den typen av pass. Alltså att man gör en ny övning, man motiveras att faktiskt hålla igång. Så att man, egentligen så ska man ju tänka så här, hur lång tid tar det att köra 6 varv av de här övningarna? Och sen så sätter du det i jämförelse med att jogga exakt samma tid. Och sen tittar man då på vem som får bäst kondition om du gör det här 3 gånger i veckan. Det är ju nästan det som är mer rättvisande. Vilken tid lägger jag på min träning? Och jag skulle säga att det är mycket roligare att köra allmänhetspokalen. Man måste vara väldigt motiverad om man ska jogga på asfalt en slinga samma tid. Det händer ingenting. Du får inte lyssna på någonting. Du har ingen att prata med. Alltså, det är ju smart att hitta såna sätt att lura motivationen på, som ju är den här typen av voddar. Men jag tycker ju att människor behöver röra på sig mycket mer än vad de tror när det gäller lågintensiv träning. Och jag vill nog lägga 50-55% kanske av den totala träningstiden lågintensivt. Och det kanske är 15% som är högintensivt. Och sen så resten är medelintensivt. Men det här lågintensiva, låt säga då att om man gör ett snabbt räkneexempel. Om man tränar 100 minuter i veckan, 1 timme och 40 minuter, konditionsträning. Och vi säger då att 50 minuter av det, 50-55%, då kanske inte är så att man kan jogga 55 minuter i ett svep. Men man kanske joggar 40 minuter eller 30 minuter, ett av passen. Men sen har man alltid lite jogging i de andra passen innan och efter, som man då får tillgodoräkna sig som lågintensiva. Så att man behöver inte ut och jogga 55 minuter, för det är ju i princip ingen som orkar jogga 55 minuter i ett svep lågintensivt. Så att jag tänker nog mer så att totala träningstiden över en vecka eller över en månad eller då över en uppladdningsperiod inför ett lopp. Någonstans 50-55% ska minst vara i den lågintensiva zonen, och sen blir det som en pyramid uppåt där det är ganska liten tid som vi lägger högintensivt. Om vi vill optimera effekten. Man kan lägga tänka mer som att det ska bli ett torn och att det är lika mycket tid lågintensivt som högintensivt, men du kommer inte få ut mer effekt av det. Det är ju det som blir det här. Vill du träna hur mycket som helst, tycker att det är jätteroligt, bara ösa på. Visst, gör det, men du kommer inte få mer resultat jämfört med om du hade flyttat runt dina minuter i olika pulszoner. Det är till och med så att man har tittat lite grann på den här snabbspurten hem. Jag känner igen mig till 100%. Jag har en backe från Tanto upp förbi Sinkens damm, och sen är det korsiga ringvägen, och det är alltid övergångsställen där man måste trycka på knappen, och det är 30-väg, så ibland när det inte är några barn eller vuxna, då kan jag liksom, jag orkar inte stå och vänta. Men då spurtar jag upp för backen, så förhoppningsvis är det grönt, eller så är det ingen trafik, och så då kan jag liksom sprinta över, även över ringvägen. Och sen så tar jag ett kvarter, allt vad jag kan, hem, och sen så stannar jag utanför dörren, och då är det så här huvudet mellan benen, och jag bara, yes! Även om passet har varit ganska dåligt innan, då känner jag så här, nu! Ja, Men då har man tittat på just vad som händer med återhämtningen när man brassar på det sista och verkligen krämar ur. Och då kan man se att återhämtningen kan bli sämre och ta längre tid när dagarna kommer sen efteråt, för att du la i den där sista krämningen. Så, vad fasen. Men det är inte helt lätt att göra rätt.
Nej, men samtidigt kan jag tänka att den där känslan, att man får gå med en bra känsla från passet, kan ju faktiskt vara värd att återhämtningen tar lite längre tid någonstans. För det är ju, det handlar ju så otroligt mycket om motivation och känsla, att alltså kunna motivera sig till att göra nästa pass. Och då går man ifrån löppasset med en känsla av att jäklar, det här var ett bra pass, jag tog i, jag är svettig, jag är flåsig, woho! Fast man bara har varit det i kanske en minut av 35.
Ja. Jag kan signera under det där.
Ja, men då får du ändå en bra känsla, då är du ju ändå pepp till nästa pass någonstans.
Ja, och jag brukar tänka det. Visst, det är en sak att man gör tester i laboratorium och man tittar på vad som är mest effektivt, det är så här optimering och så vidare. Och sen tänker jag, okej, vad innebär det här i verkligheten för helt vanligt folk? Hur ska man egentligen tolka det här? Och jag kan ju vara så här lite krass och bara, ja, fast den målgruppen som jag och mina kollegor jobbar med, där handlar det inte om att optimera konditionssystemet, för man kanske är så pass tung så att det är tungt att konka runt på kroppen som det är. Så det kanske är bättre att göra andra val där man får känna sig lätt, där man inte måste konka runt på kroppen för att bygga motivation. Det kanske är så att visst, tanken är att man blir bättre på att springa, men det är sån hög skaderisk att sätta personen på ett löpprogram. Så vi måste ta genvägar. Vi kanske bara kan lägga in 10 minuters löpning 3 gånger i veckan. Även om man säger, vad hade varit det mest effektiva för hjärta och lungor? Ja, det kanske är 30 minuter 3 gånger i veckan. Men det finns inte hållfasthet för det i kroppen. Då tar vi genvägen via, eller snarare genväg / positiv senväg, via styrketräning, via intervaller på roddmaskin, via några burpees här eller där för flåset, men inte 30 burpees, för då jobbar man bara med det anaeroba systemet och då når man ju inte in i löpträning till exempel, eller många som tycker att det är jättekul med landsvägscykling och så vidare. Men jag tror att många hamnar ju i den här, man går hos en coach via arbetsgivaren som hjälper en att man ska bli bra på jobbet, att man ska vara effektiv. Man kanske jobbar som konsult, så man måste leverera timmar. Det handlar inte om att logga timmar i systemet, utan det är kvartar eller 10 minuters intervaller som man ska säga till sin upp.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Uppdragsgivare, vad man producerar. Man lever i en kultur och en miljö där allting ska loggas, reggas, effektiviseras. Och så tar man med sig det in i träningen. Men jag vet inte, jag är lite kluven och tänker ibland att ja, vi vill effektivisera, vi vill optimera. Vi vill att människor som precis är på marginalen till att mäkta med träningen ändå ska känna så här, ja, men jag får ut det som jag har tänkt mig. Jag blir bättre hjärta och lungor, jag blir starkare i mitt... i min kondition. Men det måste ju ändå på något sätt vara roligt. Det måste ju på ändå något sätt vara stimulerande och varierande. Och det är inte alls säkert att den konditionsträning som är bäst i labbet är det som människor faktiskt kommer hålla på med på sikt. Alltså det är... Ah, nej, jag vet inte.
Jag är, nej, men ibland jag är måste man ju flytta teori till det riktiga livet någonstans. Det, för att det finns ju absolut teorier och forskning på hur man ska maximera ditten och datten. Men en människa är ju mycket mer komplicerad än så. Vi är ju inga robotar. Hade vi varit robotar, då hade det varit en grej.
Ja, men det är inte samma sak med kost. Om man säger så här, ja, du ska inte äta det här, du ska inte äta det här, du ska inte äta det här, du ska inte äta det här. Det här får du inte heller äta. Det här är dåligt att äta. Det här blir du sjuk av att äta. Det här är dåligt för fettet att äta. Det här kommer du få högt blodsocker av att äta. Okej, men hur kommer det då sig att de intrycken och miljön man lever i, den här matmiljön, när man går och handlar, när man åker tunnelbana, vad är det man kollar på tv, vad är det egentligen man får för intryck att man ska äta? Men det är ju exakt de sakerna. Det blir så här kluvet. Alltså, det är klart att du vet att allra bästa är att inte äta godis, chips, läsk, massa såna här mackor, bullar, tårta, ostbågar. Men det är ändå så att många äter det just för att vi utsätts för det. Och det är väl lite samma sak med träningen, att man vet att det här är det som är bäst på lång sikt. Det här är det som människor bör göra, men vi kan inte riktigt ställa de kraven på att människorna ska kunna ta de besluten själva, för att miljön uppmuntrar till ett annat typ av beteende. Mm.
We'll be right back.
jag hittade massa gamla anteckningar från 2015. Apropå Jessica, våran, när du gjorde din 2018 års lista.
Ja.
Så hittade jag anteckningar inför mitt 2015.
Oj, det är länge sedan.
Jättelänge sedan, men ändå så mindes jag. Ja, jag mindes när jag ändå när, nu när jag tittar på det, ja, men det här minns jag att jag har skrivit. Men en av de anteckningarna som jag hade hittat då var inför en föreläsning som jag skulle göra. Och då hade jag skrivit som en liten sån här, vad heter det? För? Alltså när, den här grejen, om det är någonting jag verkligen vill skicka med, så är det här. Och då så var det någonting, någon formulering kring att det allra viktigaste, och det här var ett arbetsgivarperspektiv och ett lite mer så strategisk nivå, då är en av de bästa lösningarna det att skapa en miljö där det instinktivt är lätt att välja rätt.
Ja, det känns ju som ett väldigt bra ordspråk att hålla fast vid någonstans.
Och ändå så tänker jag att vi gör helt tvärtom. Det är så lätt att välja välja rulltrappan i tunnelbanan. Det är mycket svårare att välja den riktiga trappan. Kommer man in i ett kontorskomplex och ska du försöka hitta trappan, var är den någonstans? In i ett hörn bakom en stängd dörr. Men det finns 4 hissar att välja mellan.
Men jag tänker, vissa saker kan man ju inte påverka. Vi kan ju inte påverka vad samhället presenterar för miljö för oss, om man säger så. Eller påverka kan vi säkert, men det tar tid och det är ju inte det lättaste. Men man kan ju koncentrera sig till att börja med på det man kan påverka själv i alla fall. Och om man nu vill välja rätt, då kanske man ska se till att man har bra mat hemma, att man har mycket grönsaker hemma, att man har mycket näringsrik mat hemma och inte kanske i skafferiet ha massa kakor och godis och blubb, 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 för att då är det mycket svårare att välja rätt. Eller om man har så här fryspizzor i frysen och kommer hem och är svinhungrig, då gör man ju liksom ingen nyttig grej, utan då slänger man in fryspizzan i mikron. Och det är ju, har man ingen fryspizza hemma, då får man hitta på en annan lösning. Jag bara tänker att man kan ju försöka påverka det man själv kan påverka.
Ja, men det där, jag är 100% med dig. Ibland håller vi inte med varandra, men där, I'm with you, honey.
Hörligt, kan vi inte bara då, jag skulle också vilja skicka med ett bra motivationstips, för att det är ju klurigt med motivationen ibland, det är ju det. Och det var ju det vi pratade lite grann om, att många vet hur man ska träna rätt, men är det inte kul så spelar det ingen roll, för då får du i alla fall inte ut det du vill få ut av träningen och den blir förmodligen heller inte av. Men ett bra motivationshöjande tips, det är ju just att köra kanske Almenäspokalen, för att man byter övning hela tiden så att man har något nytt att tänka på. Och om man inte vill köra den ute nu mitt på vintern, då kan man ju göra det på gymmet lika gärna. Då kan man byta ut 200 meter löpning mot rodd till exempel, eller ska man köra 200 meter löpning på löpandet. Man räknar ut ungefär hur lång tid det tar att köra 200 meter. Vad tar det, tror du?
Ja, någonstans mellan 30 och 60 sekunder kanske.
Ja, då springer man det på bandet. Precis. Gasar som 17. Och sen är man boom färdig och så har man fått en riktigt skön träningsboost. Så det kan ju vara en motivationshöjare att sticka in någonstans om man känner att gud vad jag tycker att det är tråkigt att träna just nu.
Men ska vi dra Almenäspokalen en gång till? Man ska göra 6 varv och det är 6 stycken burpees. Burpees, det är när man lägger sig ner på golvet eller marken och sen så antingen kliver man eller så hoppar man in. Och sen så hoppar man eller sträcker upp sig i luften. Och burpees är ju då det som vi säger en anaerob övning när man gör den explosivt. Om man bara lägger sig ner och ställer sig upp, då är det aerobt, för då är intensiteten låg. Men lägger vi till det här explosiva, då blir det en anaerob träningsform. Det är ju lite intressant, det blir ett så här bra konkret exempel. Så 6 stycken burpees.
6 burpees, och så var det ju 20 benböj. Jag är ute och snurrar lite grann här, men 20 benböj ska man göra. Ordentliga, inget fusk så att man bara står och böjer lite på knäna, utan ner ordentligt så att det bränner i låren. Och sen är det 10 armhävningar. Eftersom jag är så dålig på armhävningar så brukar jag göra mina armhävningar mot ett, om jag gör det utomhus här i en park, så brukar jag göra det mot en parkbänk så att man får lite lutning. Det blir lättare. Och det behöver ju inte vara en parkbänk. Det kan ju vara precis vad som helst. Ett träd som har ramlat ner eller ett bord eller vad sjutton som helst. En sten. Ja, någonting. Bara får man lite lutning så är det enklare att göra armhävningarna ordentligt. Och sen, ingen vila, då sticker man ut och springer 200 meter. Och då får man ju räkna ut ungefär hur långt 200 meter är. Eller som du säger, bestämma att man springer en speciell tid istället, mellan 30 och 60 sekunder kanske.
Och när det gäller just armhävning, Jessica, den här armhävningschallengen, som det känns som ett never ending project, ja, i träningspodden andan.
Jag vet. Men nu har jag faktiskt något att skylla på, för att nu har jag ju så ont i armbågen så att jag kan inte göra armhävningar. Men någonstans känner jag att det är ju inte värdigt mig att ge upp den där utmaningen. Det är ju inte värdigt mig, så att jag måste ju ta tag i det så fort min armbåge blir bra igen. Då är det dags att ge mig på de där jäkla armhävningarna.
Men det kan faktiskt vara bra att tänka på. Just armhävningar är ju en prestigeövning för många. Och det är många, jag skulle nog säga att de flesta tjejer kan inte göra armhävningar på tå och man provar inte ens. Men om man skulle vilja bli bättre på armhävningar, just det där som du säger, att man gör dem upphöjda, att man gör händerna uppe på en bänk eller att man är uppe på ett trappsteg med händerna, eller då som jag på landet gör armhävningarna uppförsbacke så att fötterna pekar ner mot vattnet och händerna och ansiktet upp i uppförsbacken, då blir de lättare jämfört med att vara helt plant. Och det är faktiskt ett bra tips. Gör hellre lättare armhävningar på tå än gör dem plant nere på golvet på knä. För att när man gör på knä, då bryter man den här enheten. Om man tänker att hela kroppen är en enhet och så böjer man så att knät blir i golvet eller marken hela tiden, då är det mycket svårare att skapa anspänning i kroppen. Och steget till att kunna göra riktiga armhävningar, eller hur man nu väljer att definiera armhävningar på tå, blir mycket längre jämfört med att göra sträckt kropp lite upphöjt och sen efterhand som man blir starkare så sänker man ner lite grann. Det är många som kämpar på med armhävningar på knä och aldrig blir bättre, men that's the reason. Vi vill inte bryta kedjan genom kroppen.
Nej, men här har du en sån. Jag kan ju göra nästan hur många armhävningar som helst på knä, men det finns ju en anledning till det. Alltså, det är ju inte särskilt jobbigt för någon annan del av kroppen än skuldrorna och armarna. Man aktiverar ju inte bålen på alls samma sätt som man gör när man gör en riktig armhävning. För det är ju det som ofta blir tungt också, att man ska orka hålla upp hela kroppen och hålla den spänd så att den inte bara sjunker ner, som den brukar göra för mina barn när de ska pröva göra armhävningar. Att de klarar inte av att hålla upp kroppen, utan det blir liksom, armarna gör rätt rörelse men kroppen blir som en gunga upp och ner. Och den anspänningen, den får man ju inte alls när man gör dem på knä faktiskt. Men det är ju ett jättebra tips, och uppförsbacke var ett bra tips. Det har jag inte provat, men det var ju jättesmart.
Men jag skulle nog säga att armhävningar på knä är en annan sorts övning.
Ja, men det känns inte som att de har så mycket med varandra att göra egentligen.
Mina barn har börjat göra armhävningar. Sixten, han går ju all in och tänker att det är så här. Så han började göra enarmsarmhävningar med ena armen korsad bakom svanken.
Jäklar vad avancerat.
Jag tror att han har sett, det är en serie, alltså den här serien fanns redan när jag var, inte barn, men när jag var typ lite så tonåring. Jag tror att det är en isländsk produktion. Och sen har han en så blåklädd superhjälte med mustascher som blir så jättevassa. Sen har han ett barngäng. Och han är så jättevältränad. Han är nog gammal gymnast tror jag. Så han kan ju göra volter och grejer. Då ska vi se vad den heter. Lazy Town.
Jag har aldrig hört talas om.
Nej, jag mindes inte den. Men sen fick jag flasha när jag började kolla. Men Lazy Town, där är han jättevältränad. Och han gör armhävningar med ena armen korsad bakom ryggen. Och siktar bara, ja men det är logiskt, rimligt. Jag hänger på.
Enkelt.
Ja, men nu har båda mina barn börjat göra vanliga armhävningar. Och båda två kan faktiskt hålla, precis det jag pratade om, anspänningen i kroppen. Så att de kan göra 10 armhävningar på tå nu. Men det är så gulligt för de här små kycklingvingarna. Att de här skulderbladen de liksom sticker ju rakt ut, för de är ju så beniga på ryggen. Det finns ju inte så mycket muskler. Så det ser så här gulligt ut, och sen är det lite snett och vint, och sen så tån är lite för långt bort. Så att istället för att ha som att fotsulan är mot väggen i vinkel, så är det som att de har så här ballettfötter, sträckta fötter, och gör armhang, så det är jättetungt. Men du förstår hur mycket att hålla koll på när man är 7 år gammal. Det är liksom hela vägen från fingertopp till tåspets.
Ja, men det är ändå bra gjort, det måste jag säga.
Vilka på, passa på, dra så tröjan, dra lite dubbelbiceps posering och sen så riva av 10 armhävningar. Det var en kvällsunderhållning. Du förstår, ja. Det här är familjen.
Ja, nej, men ni är ju lite speciella, men det har vi ju redan konstaterat. Så kvällsunderhållning, göra armhävningar. Ja, jag tror inte att ni har så många andra som gör det här runt om i Sverige, men okej. Okay. Nej, men tillbaka då till Almenäs-pokalen. Armhävningarna, ja, precis, de kan man ju underlätta lite grann, men hellre göra dem på tå än på knä med lite lutning. Och sen så 6 varv är det ju, och man ska ju inte stanna mellan de här varven. Man ska inte stanna, man ska inte vila. Och man kommer att bli skittrött, rent ut sagt. Så att det kommer ju att gå långsammare och långsammare, men det är viktigt att inte stanna och vila och flåsa ut och dricka vatten, utan vara kvar i den där höga pulsen och det där flåset liksom. Våga vara kvar i det och försöka att inte vila. I början kanske man måste vila lite för att man håller på att dö, känns det som. Men det kommer man att märka ganska snabbt, att man blir bättre och bättre på det där.
Bra! Härligt! Det känns som att det är en av de trendigaste workoutsen förra året.
Precis. Du, har vi några frågor på det här ämnet som vi kan köra?
Ja, men vi fångar upp. Det här blir ju lite konkretisering av exakt det vi pratade om med anaerob och aerob träning. Det här är en tjej som har tänkt att hon ska följa vårt löparprogram i Stora löparboken för kvinnor för 21 kilometer. Så hon ska alltså springa halvmaraton. Applåder får vi säga.
Ja,
nivå 3. Men det måste ju vara den snabbaste.
Mm.
Det jag undrar över är långpassen. Rent konditionsmässigt har jag inga problem att följa de tidsangivelser som står. Men problemet är att min puls blir ganska hög fort under de här passen. Hur ska jag tänka? Ska jag gå efter puls? Pulszon 2-3. Och det var det här vi pratade om med stapel då. Att pulszon 1, det är typ den pulsen som man kanske har när man sitter ner i sängen. Och sen så drivs det på. Och istället förlänga passen. Eller ska jag köra så som det står i programmet och lägga till promenader som låg intensiv träning? Att lägga till mer träningstid blir inte ett stressmoment för mig. För jag har inga barn och har en fungerande träningsrutin. Alltså ska man springa halvmaratonprogrammet på nivå 3, då är man ju snabb. Då ska man ju alltså kunna springa ett halvmaraton när man är klar med programmet på 1:45.
Ja, men, och jag kan känna att jag blir lite... Vad ska jag kalla det? Jag blir lite avundsjuk. Ibland kan jag känna sig, åh, lyllos de människorna som verkligen kan lägga ner den tiden som krävs för att kunna nå ett mål. Att man bestämmer sig för att nu ska jag springa en halvmara eller en mara och jag vill springa på den här tiden. Vad måste jag göra då? Jag måste göra det här. Det här är vad jag måste stoppa in. Och att man aldrig behöver kompensera för att man har inget annat som stör. Utan man bestämmer bara att träningen är det viktigaste i mitt liv nu. Och det kan man ju inte göra när man har barn. Det går inte. För det kommer alltid att komma någonting emellan. Och det är andra saker man måste göra. Och man måste laga mat på vissa tider. Och man måste städa. Och man måste köra till aktiviteter. Och ibland är de sjuka och sådär. Så att det här kan känna man sig, åh, lyllos henne, lyllos.
Ja, jag tänker så här. Njöt man tillräckligt mycket när man hade ett sånt liv?
Nej, det tror jag inte, för man fattar inte att man ska ha vett att uppskatta det innan. Alltså det är ju som alla säger, alla undrar ju så här, vad gjorde jag med all tid innan jag fick barn? Alla undrar ju det. Ja, för hur kunde man ens tycka då att man var stressad någonstans?
Man bara, jag har en tid att passa. En gång i veckan typ.
Ja, nej, men lite så. Och bara tänka på sig själv när man ska laga mat. Och känner man inte för att äta på en kväll, då skiter man i det helt enkelt. Och ja, men alltså bara ha sig själv i åtanke. Det låter ju som värsta lyxen någonstans.
Ja, men tillbaka till frågan. Om man tänker sig att man ska kunna springa ett halvmaraton på 1 timme och 45 minuter.
Mm.
Då har man, tänker jag, någon form av erfarenhet att man faktiskt har sprungit sträckan tidigare, att man måste vara rätt snabb på milen också. Och klarar man att springa de här snabba 4x4 minuter till exempel, som finns i den här typen av program, på 4:50 per kilometer. Alltså att man kan springa 4 minuter där varje kilometer tar 4 minuter och 50 sekunder. Alltså man är snabblöpare. Då ska man kunna hålla tempot även på långpassen. Och då blir det antagligen så att pulsnivån åker upp. Att springa 50 minuter i 6 minuter per kilometer, som är till exempel ett av långpassen tidigt i programmet. Mm. Då är alltså man ute och joggar eller springer 50 minuter och varje kilometer tar 6 minuter. Det är ju inte lågintensivt för många människor, precis som vi pratade om, att när man springer på lite grann då åker pulsen upp. Men syftet med långpassen, om man är en duktig löpare och ska springa ett halvmaraton lopp snabbt, då måste man också vara beredd att stundtals driva på tempot. Man måste vissa långpassen gå i tävlingsfart, inte hela men vissa delar. Och då tänker jag precis som hon säger, att hänga på i tempot, låta pulsen gå upp och fixa fartangivelserna, men komplettera sin träningsrutin med mer lågintensiv träning som inte sliter på kroppen på samma sätt som löpningen då. Till exempel raska promenader och liknande. För man måste ändå träna i tävlingstempo då och då. Och det, då är det okej att pulsen åker upp. Men vi vill inte bygga den lågintensiva pulszonsvolymen och försöka göra det i tävlingsfart. Det är inte hållbart eller realistiskt. Så då adderar vi träning, men det är väldigt lågintensivt.
Mm, bra, där fick ju hon svar.
Yes, sen har jag en fråga till dig, Jessica.
Jaha. Mm.
Ja, vänta lite, jag har mina anteckningar här som jag måste
spännande.
Plocka på. Ja, jag tänker på när du har sprungit dina maraton program. Det har jag ju sagt för. Det känns lite grann som att jag så här tillber programmeringsguden Jessica Almenäs. Jag är ju så fascinerad över hur du har på något sätt satt dig ner och bestämt att nu ska jag satsa på det här. Jag är beredd att lära mig det som krävs för att kunna prestera. Alltså jag tänker att det vanliga misstaget är att folk tänker sig, nu ska jag prestera, men man är inte alls beredd att lära sig det som man behöver kunna för att utvecklas. När du skulle börja springa långt, att du faktiskt satte dig ner och som den statistik och siffernörd som du är, bara grottar ner dig i alla de där programmen.
Ja, men det där är ju, jag är ju också sån med saker som jag inte tycker är jättekul eller riktigt går igång på, så kan jag också känna så här, nu ska jag bli jättebra på det här och jag ska lära mig det här, men jag går inte, alltså jag kan inte alls sätta mig ner och plugga in det jag måste plugga in, alltså ta tag i det. Det går inte, så jag kan ju misslyckas med många grejer också, men det är nog lite grann det här ADHD som jag har i blodet, att när det är någonting som jag går igång på, då går jag igång på alla cylindrar, som med löpningen till exempel, när jag bestämde mig för att jag ska springa maraton. Och jag var så, det går inte att beskriva på något annat sätt än att det blir som ett kärleksförhållande. Det är det enda man tänker på, det enda man bryr sig om, precis som när man är nykär. Och så var det ju för mig när jag började snickra mitt första maratonprogram. För jag läste allt. Och kollade många olika program och funderade på hur jag skulle lägga upp ett program. Och gjorde ett program som faktiskt var skitbra, om jag får säga det själv, för det gick ju jättebra.
Det är så härligt ödmjuk, Jessica.
Ja, men det var ju det. Och det som var ännu bättre, det var att jag lärde mig så himla mycket efter att jag hade gjort det programmet. Så att när jag skulle springa mitt andra maraton, då kunde jag justera små grejer. Då började jag ju inte träningen lika tidigt. Jag började ju träna ett halvår. Jag hade ju ett program i ett halvår innan mitt första maraton. Men andra gången, då behövde jag inte börja lika tidigt. Då kanske jag körde på 4 månader. Och då visste jag precis vad jag skulle liksom skruva på för reglage för att göra det ännu bättre. Och då förbättrade ju jag faktiskt mitt maratonrekord, eller vad man ska säga, med 30 minuter. Och jag hade kunnat springa fortare om inte min kompis var trött. Så du hör.
Ja, men det är så roligt. Men om nu är jag lite elak, för nu får du helt oförberett de här uppdragen. Men jag tänker ibland att oförberedda och spontana är det äkta och riktiga. Så om du ska sitta med en person som vill lära sig någonting av dig, nu kan vi släppa in styrketräning lite grann, trots att det här är det stora konditionsträningsavsnittet. Men om man vill göra den typen av satsning som du gjorde på maraton för, hur många år sedan är det nu?
Första sprang jag 2012.
Ja, det är ändå 6-7 år sedan när du började. Du började ju liksom förbereda dig för 7 år sedan. Och
ja, nej, men 6 blir det ju. För jag sprang maraton i december 2012 och sen började jag träna precis innan sommaren.
Men om du har en person framför dig som vill göra motsvarande satsning, fast det behöver inte alls vara specifikt på konditionsträning, utan det här, vi tänker lite mer generellt, strategiskt mot någon form av träningsutmaning, någon form av prestationschallenge. Om du får liksom lyfta fram de 3 viktigaste delarna som du så här efterhand verkligen känner, men de där 3 grejerna i min strategi var jätteviktiga. Vad skulle du säga då till den personen?
Ja, alltså det viktigaste, det är ju att göra en plan. Att sätta sig ner och verkligen göra en plan, en långsiktig plan, ända fram till målet. För att det kommer inte att funka att göra planen vecka för vecka. Då får man inte den där översikten, den där överskådliga bilden. Och då är det ju svårt också att dels se framsteg och dels veta hur man ligger till och sådär. Så att det rekommenderar jag verkligen, att man tar tiden att göra en ordentlig plan. Så här vill jag lägga upp det, så här vill jag träna, de här passen ska jag göra. Och sen 3 grejer var det, min strategi. Ja, sen är det ju också att man måste vara beredd att följa den här planen. Det är ju nästan det viktigaste, för att man kan ju ha en jättefin och bra plan. Men om man inte gör passen, då spelar det ingen roll hur bra planen är, för då kommer man inte att nå sitt mål ändå. Så att det gäller ju att i allra mesta möjliga mån göra de passen man har bestämt att man ska göra. Sen blir man ju sjuk ibland och då får man vara beredd på att anpassa och lite sådär. Men verkligen ha ambitionen att de här passen har jag bestämt, de här passen ska göras. Det är viktigt.
Men hur mycket måste man nörda ner sig då, som du säger, den här researchen som du gjorde? Vad skulle du säga är normalt om du har det själv utgång och vad du sen kan skicka vidare till folk?
Ja, men jag skulle väl säga att vill man gå den enkla vägen och känner att jag har inte tiden att lägga ner på det här, jag har inte intresset av att nörda ner mig och grotta ner mig, då köper man ju någon av våra böcker helt enkelt, för att där får man ju färdiga program. Och där kan man ju till exempel följa ett program om man vill springa en halvmara, så kan man ju bara gå in och göra precis som det står i boken, och då behöver man ju inte engagera sig så mycket själv, för då har man en plan. Enda man behöver göra är att man följer den. Och det kan vara svårt nog i och för sig. Men det kan ändå vara rätt skönt att någon annan har satt upp en plan som funkar. Att man vet att okej, det är ändå en expert som har gjort den här planen. Och därför så kan jag själv lita på att det fungerar. Annars så måste man nog nörda ner sig ganska mycket. Om man börjar med ganska lite kunskap, så tycker jag att då ska man läsa på ordentligt. Dels kan man köpa böcker, träningsböcker, löparböcker. Och dels så finns det ju jättemycket information på nätet. Och kolla på andra som har gjort program och titta liksom, okej, det här programmet verkar bra, men den här personen verkar vara mycket mer vältränad, hur kan jag justera det lite? Och då måste man ju verkligen nörda ner sig för att det ska bli rätt. Så att ska man göra ett program själv, det kräver ju lite mer av en, och då ska man kanske ha det där nördiga intresset som jag faktiskt hade.
Och punkt 3 då, så att vara beredd att skapa ett program, och beroende på det, antingen så gör man ett eget där man har nördat ner sig, eller så kopplar man rakt av något som man tänker att jag är prick i målgruppen för det här programmet redan som det är. Och sen punkt 2, att följa programmet. Punkt nummer 3 då, Jessica?
Punkt nummer 3. Det är nog att man ska våga lita på planen som man har gjort. För att det kommer att komma perioder när det känns tyngre och när det känns som att träningen ger ingenting, jag går inte framåt, det känns som jag går bakåt. Då ska man ändå lita på att det här programmet fungerar, och det är ju lättare om man följer ett program som redan finns. Det kan ju vara lite svårare att lita på det första gången om man har gjort ett eget program. Men då får man väl istället helt enkelt utvärdera i efterhand, för det är också viktigt att utvärdera sitt program. Att man, när man väl har nått målet, som när jag hade sprungit mitt första maraton, där jag hade gjort mitt eget hemmasnickrade program, då utvärderade jag ändå, hur funkade det? Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Vad upptäckte jag på loppet att jag hade behövt träna på mer? Var borde jag ha lagt lite mer tid? Och var kunde jag ha lagt lite mindre tid? Och sen nästa gång man gör ett program så justerar man det. Så att man lär av sina misstag, men man ska inte vara rädd för att göra misstag och ändå våga känna någon slags tilltro till programmet. För att jag tror att börjar man mixtra och ska hålla på att ändra längs vägen, det tror jag inte alls på. Då tror jag att det blir fel. Man får istället bestämma sig för att nu har jag lagt upp den här planen. Och då får jag köra på det. Och visar det sig att det var fel, då får jag justera det till nästa gång istället. Det tror jag väldigt mycket på.
Gud, jättebra. Nu blev jag helt taggad här. Det är så roligt hur man kan lura sin egen motivation.
Ja, men eller hur?
Medan jag lyssnar på dig så börjar jag göra en plan. Och så tänkte jag så här, men varför höll jag häromdagen, i förrgår? Då blev jag så här, nej, jag måste nog öka belastningen. Nej, då höll jag på att börja så här, fixa och trixa.
Ja, du
trots
ser.
Att jag har gjort två veckor in i mitt program.
Det är det du inte ska göra. Du ska lita på ditt program och din plan. Och sen utvärdera och göra de justeringar som behövs göras efteråt. Men inte hålla på att mixtra under tiden som du håller på med din plan och ditt program.
Så vi säger att maratonräven Jessica Almenäs tre bästa tips för den som vill göra en tränings- eller prestationsutmaning. Sätt dig in i programmet, följ programmet och utvärdera programmet, men inte hela tiden.
Exakt. Precis.
Härligt. Mm. Ska vi wrap the shit up?
Yes. Och hur ska vi göra det då? Vi har pratat, just det, ni har fått en liten lektion kan man säga i idrottslära.
Ja, träningslära. Skillnaden mellan anaerob och aerob träning och varför det är så viktigt att träna aerobt om man vill bli bättre anaerobt.
Och sen har ni fått lite motivationstips och tips på hur man kan få igång flåset utan att sticka ut och springa 3 mil. Man kan göra Almenäspokalen som vi har dragit igen. Den har varit väldigt populär bland våra lyssnare.
Och fördelningen mellan den högintensiva konditionsträningen och den lågintensiva konditionsträningen kan vi se som en pyramid där vi spetsar med högintensiv konditionsträning. Men de flesta minuter mår kroppen allra bäst av att ha lågintensivt, både om man tänker hälsa och prestation faktiskt.
Ja, och till slut, mina tre bästa tips hur man ska uppnå ett träningsmål på bästa sätt.
Tack för att ni lyssnar. Det är en hälsning från OSI. Du kan aldrig uttala det. Säg Jessica.
Pyeongchang.
Pyeongchang. Och jag sitter antagligen på mitt hemmakontor och jobbar med datorn. Eller är i gymmet. Men Jessica är ju snart hemma igen. Och då tar vi nya färska live-tag med träningspodden.
Ja, men tills dess. Kram och puss på er. Vi hörs nästa fredag. Hej då.
Puss, puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.